Då står det så här: jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. I alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje, eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla, för jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni alla nåden med mig. Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla med Jesu Kristi ömhet. Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme, så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger. Gud till ära och pris.
Tack. Varsågod och sitt ner. Börja med en bön. Tack Herre för att vi får stå inför ditt ord. Tack för det som vi har fått höra nu utav ditt ord som har fått läsas här. Jag ber att de här orden vi har fått höra och det vi ska få höra genom predikan här, att det ska få bära frukt i våra liv här. Att det ska få tala in i våra liv på ett sätt som inget annat vi hör kan göra. Tackar att ditt ord har en unik kraft. Att det är bärare av liv ifrån Gud. Jag ber att du väcker våran förväntan på att få höra ifrån dig. Att du väcker våran längtan på att få bli berörda av dig. Och att få uppfyllas av dig och det liv du har kallat oss till här. Jag ber nu helige ande att du ska hålla mig i ditt grepp så att jag får tala ditt ord. I Jesu namn. Amen. Så gott att få vara igång igen med terminen. Alltså Sverige är ju helt märkligt egentligen. Det är liksom att saker bara, det dör ju inte 5 veckor som ungefär den normala semestertiden, utan det dör ju typ 10 veckor för att det är överlapp mellan alla semestrar liksom. Så jag pratade med en amerikansk vän här en vecka på telefon och han bara, alltså vadå? Jag fattar ingenting. Alltså, vi har 1 vecka semester, fast den tar vi aldrig ut för det hinner vi inte. Men det är samtidigt fantastiskt. Vi får liksom en period av bara vila och sådär. Men det är så gott att samlas igen. Liksom. Vi har varit på olika håll kanske så där, och få komma tillbaka. Och att få samlas i hans närvaro. Han som är skaparen och livgivaren. Han som säger att han har skapat himmel, jorden, stjärnorna, allt liv i haven, allt. Han som är så mäktig, han säger också att han samtidigt är så nära att han är här. Och att han faktiskt har ett tilltal och ett ärende med oss var och en. Det är ganska svindlande och ganska så fantastiskt. Filipperbrevet. Paulus skriver, det är Paulus som har skrivit Filipperbrevet, han skriver till en församling som han har planterat sådär 10 år tidigare. Så Paulus, efter sin omvändelse, så blev han en missionär och en apostel. Alltså en apostel, han blev en församlingsgrundare som fick ett inflytande bortom den lokala kyrkan. Han var en apostel med mandat över mer än bara en lokal kyrka. Och han reste på missionsresor. Det var hans liv efter att han kom till tro på Jesus. Och Filippi, den här staden då, som han skriver det här brevet till, det var den första församlingsplanteringen i Europa och låg i nuvarande Grekland. Och då kan vi läsa i Apostlagärningarna kapitel 16 hur Paulus och Silas, de försöker resa till Asien. Det är liksom vad de tänker, vi ska till Asien. Men så berättar han att den helige ande hindrar dem. Det är så här gång på gång. De försöker, men helige ande hindrar dem. Den helige ande stoppar dem från att åka till Asien. Och så står det att han i en syn ser en man i Makedonien som då låg i nuvarande Grekland. Han såg en man där som i en syn som ropar, kom hit och hjälp oss. Så den helige ande hindrar, men leder in i Europa. Och normalt när Paulus kom till en ny stad för att predika evangeliet så gick han till synagogen, alltså den judiska gudstjänstplatsen. Och det är lite intressant, han på något sätt börjar där det redan finns ett intresse för Gud. Men i Filippi blev det inte så, för där fanns ingen synagoga. Filippi var en romersk koloni, en framstående sådan, lite av en metropol och kulturellt centrum i den här regionen. Och man kallade Filippi för Lilla Rom. Och då tänker jag ju direkt på Lilla London i Göteborg. Det finns vissa likheter. Ett centrum är liksom, som har ett inflytande över en region. Men nu är inte vi en brittisk koloni i Lilla London, men ändå. Och när jag tänker på det här, för det är ganska ofta som när evangeliet sprids i apostlärningarna som Paulus och de andra hamnar i inflytelserika städer. Jag tror att Gud har ett hjärta för städer. Och varför har han det? Jo, därför att städer är lite som outspädd saft. Det är liksom människor i koncentrat. Därför har Gud ett hjärta. Hans hjärta bultar för städer. För där finns människor som han älskar. Det fanns ingen synagoga, men hans strategi kvarstår. Istället för en synagoga så letar han upp. Var finns det några som liksom samlas för att be? Alltså som judar som samlas för att be. Och då hittar han en judisk böneplats. Och jag tänker att det kan finnas många teologiska innebörder i det här. Ni vet att liksom det profeteras att evangelium ska gå ut ifrån liksom Jerusalem och sen ut till jordens yttersta gräns. Vi kan fundera mycket kring det där, att han först gick till judarna även om han nu var i Europa. Men jag tror också att det finns någonting utav det för er som var här förra söndagen och hörde mig tala lite grann här då. Jag tror att det finns någonting. Vi hade en liten minisamling här, så det var ingen vanlig gudstjänst. Vi hade picknick och sådär. Men då talade jag om att evangelisation, vi gör det så lätt så svårt för oss. Och vi tänker liksom på de svåraste möjliga scenarierna. Men jag tänker att Paulus, denna missionsgigant, han gick dit där det redan fanns ett intresse från början. Där det redan fanns en liten glöd så blåste han på elden. Där människor redan hade ett intresse. Där människor var intresserade av att höra, där pekade han på vägen. Och jag tänker att det är också för oss liksom, att bara tänka, men vi kan faktiskt börja där det redan finns ett intresse. Vi behöver inte tänka liksom, att nu ska jag ut och predika på avenyn, det första vi tänker. Utan ta de små stegen. Precis som Paulus gjorde, att börja där det finns ett intresse. Och Paulus och Silas, de hittade några kvinnor vid kaffebaren nere vid stranden. Eller vad det nu var, där de hade en böneplats i alla fall. De brukade samlas för att be där i Filippi. Och de satte sig ner i all enkelhet. Hej, får vi vara med? Får vi prata med er? Och så delade de goda nyheter med dem. De hade ännu inte hört om Jesus. De tillbad den judiske guden, men de hade inte hört om Jesus på det sättet. Och bland annat var det en kvinna där, Lydia. Hon var icke-jude, men hade satt sin tro eller börjat be till judarnas gud. Och hon lyssnade extra noga på det Paulus och Silas hade att säga. Och av texten så förstår vi att hon var en framgångsrik businesskvinna, en affärskvinna. I den tidens modebransch. Hon handlade med de finaste av tyger. Och hon kom till tro på Jesus. Men det var också en slavflicka med en spådomsande. Som hela tiden, var en Paulus och Silas gick, så störde hon henne. Och den här slavflickan, hon utnyttjades av sina slavägare. För hon hade en spådomsande. Hon kunde liksom då uttala genom någon form av demonisk hjälp, framtidsvisioner och såna här saker. Och var än Paulus och Silas gick så ropade hon: de här människorna, de tjänar den store guden och de har kommit för att berätta om frälsningens väg. Och hon ropade och skränade, och det var ju sant på många sätt. Så även de onda andarna vet vem Gud är. Men det står att Paulus blev lite irriterad på det här. Så han vände sig om. Så även om han var irriterad, så tror jag det var också i kärlek mot den här flickan. Så vänder han sig om, och i Jesu namn så befriar han henne från andemakterna som höll henne i sitt grepp. Och på ett ögonblick blir den här flickan fri och förvandlad. Hon blir fri från mörker, och hon börjar följa honom som är ljuset. Slavherrarna, de som ägde den här kvinnan, de såg allt. Och de insåg att deras business var ruinerad. Och de blir rasande. De tar tag i Paulus och Silas och så släpar de dem till stadens romerska domare. Och Paulus och Silas blir dömda till fängelse för att de stör ordningen i staden. Så står det att Paulus och Silas blir piskade och kastas i fängelsecellen. Och en del av er känner till storyn som följer. Paulus och Silas, de fastnar inte i bitterhet. Man kan tänka, här kommer de med goda nyheter, de tjänar Gud. Och så blir de piskade och slängda i en fängelsecell. Inte heller blir de arga på folket. Utan vad gör de fastkedjade vid stocken? Så börjar de sjunga lovsånger till Gud. Fångarna, fångvaktaren, hörde dessa annorlunda typer sjunga lovsång. De mötte lidande och deras respons var lovsång. Och jag tror att sången spred sig som en väldoft i fängelset. Och så står det att Gud låter bojor falla till marken. Fängelsecellerna skakar av ett jordskalv och dörrarna öppnar sig. Men ingen ville lämna. Tänk er, ett fängelse idag. Alla har dörrar bara öppnas. Vakterna har fallit i marken. Ingen, alla bara sitter kvar. Kanske var friden så stark. Kanske var Guds närvaro så härlig. Som ibland vi kan känna. Det är alltid härligt att lovsjunga. Men ibland finns det tillfällen när man bara känner, wow. Jag vill inte lämna. Kanske var det något av det som gjorde att folk satt kvar i fängelsecellerna. Fängelsechefen, han vill först ta sitt liv. Han tror ju att alla har rymt. Men när han ser att ingen har flytt så går han till Paulus och Silas som han har hört sjunga. Och han ser att de sitter kvar. De har inte rymt och han frågar varför. Och jag tror att de berättar om sin tro på Jesus. De berättar vad sångerna de har sjungit handlar om. Och fängelsevaktaren blir så djupt berörd. Han inser att det är detta budskap som har gett Paulus och Silas en sån frid även i fängelset. Och hans hjärta öppnar sig. Och hela hans familj får höra evangeliet. Och den natten kommer de till tro och de låter döpa sig redan den natten. Då står det att glädjen är stor i hela familjen. Varför berättar jag det här? Jo, därför att detta är embryot till församlingen i Filippi. Det var en församlingsplantering med en liten början. En överklasskvinna i modebranschen. En underklasskvinna som satt fast i dubbelt slaveri. Och en medelklassman och hans familj. Församlingen i Filippi var ett faktum. Det står att Paulus och Silas stannar kort, undervisar dessa. Och sen så får de fortsätta att upptäcka den kristna tron tillsammans. Och det är till dessa som nu Paulus skriver sitt brev till den kyrka som vuxit fram genom dessa tre. Och Paulus sitter nu fängslad igen. The story of his life. Men nu i Rom. Och han skriver dessa rader ifrån fängelset till kyrkan i Filippi. Han skriver till sina vänner. Han skriver till människor som man älskar. Men när man läser de här fyra kapitlerna så är det bara så dryper av kärlek till dessa människor. Till den församlingen som han fått vara med och plantera. Men det finns också en annan kärlek som lyser som en fyr genom hela brevet. Och det är kärleken till evangeliet. Kärleken till evangeliet är ärendet i detta brevet. Men det är också kärleken till evangeliet som för samman Paulus med den församling han skriver till. Det är en församling som har blivit förvandlade av evangeliets kraft. Bara i första kapitlet så nämner Paulus ordet evangelion, evangelium, 6 gånger. Och han talar gång på gång om att leva tillsammans för evangeliet. Därav den titeln på den här serien som jag har nu i 5 söndagar. Tillsammans för evangeliet. Vers 3. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. I alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje. Eftersom att ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Och i engelska översättningen så står det, om man översätter, att jag ber för er med glädje på grund av det partnerskap vi har för evangeliet. The partnership for the gospel. Partnerskapet, tillsammanskapet. Det är också ett ord som återkommer gång på gång genom brevet och översätts på olika sätt. Och vi kan läsa längre fram att det här partnerskapet tog sig uttryck bland annat i att de stod i ekonomiskt liksom förhållande till Paulus och understödde hans missionsresor som kom framåt utöver världen. Men vi ser också hur partnerskapet går bortom ekonomi. Det är ett tillsammanskap i uppdraget att få se evangeliet nå djupare och längre. Och jag tänker att det är vad församlingen väldigt mycket handlar om. Ett tillsammanskap för goda nyheter. Men också ett tillsammanskap i missionsuppdraget. Och ibland får vi för, jag vet inte hur det är för dig, men jag kan tänka så ibland. Och jag har hört en del av er tänka så också. Att vi tänker att det mest andliga, om det är liksom att packa sina väskor och åka någon annanstans till en avlägsen plats. Som Paulus gjorde. Absolut, det är för en del. Men för de flesta är vi satta att dela de goda nyheterna, de glada nyheterna i vår vanliga vardag. Så det är det när Paulus skriver om den här glädjen i det här tillsammanskapet för evangelium. Så är det också det som, liksom det som Paulus uppmuntrar. Han uppmuntrar dem där i Filippi. Han såg inte ner på dem som bodde kvar där. Som verkade i Filippi tvärtom. Han gladdes över dem. Han tänkte på dem med glädje. Och han tillskrev, ni är ju med i kampen för evangelium. Vare sig vi är långt borta eller vi är här. Ni har varit med i allt detta. Ni har varit med i att evangeliet sprids till jordens yttersta gräns. Vi behöver se det, de här ringarna på vattnet, att vara församling på en lokal plats. I det så är vi genom våran vardag, genom det vi gör, del i att evangelium når ut till jordens yttersta gräns. Genom att vi når människor lokalt. Men också kraften i tillsammanskapet gör att när en kyrka är hälsosam så kan vi också lägga fokus på att stödja mission och församlingsplantering på andra platser ut till jordens yttersta gräns. Tillsammans kan vi göra mer. Och gång på gång så fortsätter han att uppmuntra dem att kämpa för evangeliet. Och han säger i vers 27. Se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Vare sig jag kommer och besöker er eller inte. Låt mig få höra om er att ni står fasta i samma ande och kämpar för tron på evangeliet. Se bara till. Är det ett ni ska bry er om? Är det ett som är viktigt? Se till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Mycket är viktigt. Men låt oss aldrig glömma att det som förenar oss, vi kan ha åsikter om det ena och det andra, absolut. Men det som förenar oss, det får aldrig vara en stil, det får aldrig vara en sakfråga. Det måste alltid centrum, korset, vara centrum, vara evangeliet. Det Jesus har gjort med oss genom evangeliet, att vi som syndare har förklarats rättfärdiga inför Gud av nåd. Och det Gud vill göra med oss genom evangeliet. Att dela dessa goda nyheter för andra. Och på så sätt står vi tillsammans för Guds sak i världen. Och det är som att det finns liksom en definition i Filipperbrevet av vad kyrka är. Det är inte en fullödig definition. Men i Filipperbrevet så är det som att det finns en definition av kyrka som är att vi är tillsammans för evangeliet. Det är liksom definitionen. Det är det som andas tillsammanskapet. Det är inte liksom vi springer på våra egna håll utan står tillsammans. Aj vadå att vi tycker att vi är så himla bra på det här. Nej, evangeliet. Evangeliet. Och när man läser den här versen i vers 27, man kan liksom känna av en lidelse. Det är som en stark passion i Paulus röst, i hans vädjan. Lev bara på ett sätt som är värdigt evangeliet om den smorde. Stå sida vid sida och kämpa för tron på evangeliet. Det är som att Paulus säger, det finns så mycket att leva för. Men inte alla sätt, inte allt är värdigt Jesu evangelium. Det finns jättemycket att leva för. Men inte allt är värdigt Jesu evangelium. Inte alla sätt är värdigt Jesu evangelium. Jag vet, det här är radikalt. Och låt det få vara radikalt. Det finns massor sätt att leva på. Men det enda som är värt någonting, det är när man känner, wow, min längtan är att leva värdigt Jesu Kristi evangelium. Om det evangelium du har hört bara är bekvämt, jag är ledsen, det kanske inte var evangelium du hörde. Evangeliet har räddat oss. Evangeliet är också vårt uppdrag. Men nu ber också Paulus att det ska bli vårt liv. Vårt bröd, vårt vatten, den luft vi andas. I de liv vi lever, bland de människor vi lever. Att leva för Guds goda nyheter. Att leva med ett budskap om hopp i en hopplös värld. Att leva med ett budskap om läkedom i en värld som bryts sönder. Alltså det, läste nyheterna på morgonen. Det är granater, det är drönare, det är bomber, det är mord, det är skottlossningar. Det är en ny pandemi, eller jag vet inte om det är en pandemi ännu. Men det är liksom, alltså vad är det med våran värld? I detta finns ett kallelse att leva för de goda nyheterna i en tid där det saknas goda nyheter. Och jag har sagt det så många gånger, men ibland är det som att vi tror att vi har dåliga nyheter. Tråkiga nyheter. Vi sänder med goda nyheter. Med ljus i mörker. Det är värt att leva för. Och något jag inte tänkt på så tydligt innan när jag läste den här texten, men som slog mig nu när jag läste den här texten, det är Paulus attityd mot Filippierna som han skriver till. Jag har sett kärleken, den är så tydlig. Han skriver liksom, jag älskar er, jag bär er i mitt hjärta och sådär. Men det som blir tydligare för mig, det är att kärleken inte bara innefattar en känsla, utan också ett val. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Ett val, jag tackar. Jag väljer att tacka min Gud var gång jag tänker på er. I alla mina böner ber jag för er med glädje. Paulus tänker på dem med glädje inför det partnerskap de har. Och jag tänker så här, det är så lätt att ta de relationer vi har för givet. Men att Paulus kunde tagit dem för givet, eller ännu värre, han kunde sett på dem med besvikelser. Ja, men ni vet ju hur stora behoven är. Nu ska vi ju in här med evangelium i liksom hela Europa. Vi ska bort här i Asien, vi ska hit. Kom igen. Pumpa fram lite mer liksom medarbetare, lite mer resurser och så där. Ni vet, det är liksom så kan vi ju tänka. Ni borde ha hört av er mer. Ni borde ha gett mer. Ni borde ha det här och det här och det här. Vet du vad? Det kan alltid vara mer. Och då blir det aldrig nog. Du kan bo större. Du kan ha nyare bil. Du kan ha bättre vänner. Det tar aldrig slut. Om vi lever med det att det aldrig riktigt är nog. Men jag älskar Paulus attityd. När han tänker på sina vänner så är hans hjärta fyllt av tacksamhet. Nu kanske Filippierna var så nära fullkomlighet man kan komma. Jag tror inte det. Oavsett så avslöjar Paulus attityd en viktig princip. Att tacksamhet föder kärlek. Någon har sagt att gratitude is like a social glue. Tacksamhet är som ett socialt kitt. Tacksamhet för det vi har tillsammans. Tacksamhet för varandra. Det håller liv i gemenskapen. Man kan lätt tänka, men jag skulle vilja ha såna här vänner. Jag skulle vilja att vara så här. Jag skulle vilja att det var, ja men ni vet. Man liksom jämför med sociala medier och man bygger upp en idealbild av liksom, wow, liksom, sån här Så här borde det vara. Eller om tv-serien Friends blir någon måttstock för liksom hur liksom allt annat är liksom bara kass. Jag tror att verklig gemenskap och hållbar gemenskap växer genom aktiv tacksamhet för dem man har i sitt liv just nu. Att börja se på det man har, men också dem man har, med aktiv tacksamhet. Att välja tacksamhet, det föder kärlek och bygger gemenskap. Så därför kan Paulus säga, jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet, så delar ni alla nåden med mig. Gud är mitt vittne. Jag längtar efter er med Kristi Jesu ömhet. Jag tror inte den känslan hade kommit om han hade haft andra tankar när han tänkte på sina vänner. Men han såg på dem med tacksamhet. Så växte också kärleken. Och det är egentligen här jag vill sluta. För det är på denna grund som vi vill bygga kyrka. Och jag inkluderar dig i det viet. Det är på denna grund vi vill bygga kyrka. Jag kan inte själv bygga en kyrka med evangeliet som både grund och som vårt uppdrag och vårt liv. Det, alltså, det kanske blir bra för mig. Men lite ensamt och inte så mycket kyrka. Men tillsammans för evangeliet. Blicken kan fastna på så mycket olika saker. Men tänk om den skulle fastna lite mer på evangeliet. Vad Jesus har gjort för oss och vad han vill göra genom oss. Jag tror att det skulle bli en gemenskap som är väldigt, väldigt spännande. Som är väldigt, väldigt härlig. Fylld av väldigt, väldigt mycket nåd. Och vi skulle också ha väldigt mycket härliga berättelser att dela med oss av. Vad Jesus har gjort med oss. Eller genom oss. Eller nya tankar vi har fått. Nya möten vi har liksom upplevt. Eller för att dela med oss. När vi får lite mer ha evangeliet i vårt centrum. En kyrka som andas evangeliet. En kyrka som på riktigt tror att Jesus förlåter synd. Att Jesus upprättar liv. Att Jesus ger hopp. Att Jesus helar och kommer med liv. Och att Jesus är relevant än idag. Och att det Jesus erbjuder gäller alla. Att det aldrig är kört. Att hoppet aldrig är ute. Det är en kyrka som andas evangeliet. Men också en kyrka som vill ge evangeliet vidare här, genom våra liv, genom våra ord, genom våra handlingar. Som arbetar för nya församlingar och att nå längre. En kyrka som väljer tacksamhet över den som står bredvid dig. Du behöver inte titta åt sidan nu, men däremot kan du bara känna in lite grann. Jag är tacksam att det är någon mer här inne. Jag är tacksam för den som sitter bredvid mig, framför mig, bakom mig. Och suga lite på den. Och tänka i veckan, wow, tänk vad gott att den var där, den var här. Och jag längtar till nästa, tänk att jag ska få möta mina vänner igen nästa vecka. Eller kanske jag ska boka en kaffe med någon. Och så får kärleken växa till varandra. Och det är evangeliet också i praktiken. Det som har varit, det har varit. Men tillsammans får vi blicka framåt. Tillsammans för evangelium. Det är en inbjudan och det är någon form av programförklaring. Och med de orden och det här budskapet så vill jag välkomna dig till en ny termin i den här församlingen. Vi vet inte vad som ligger framför. Men om vi låter evangeliet vara vår ledstjärna så kan det inte bli dåligt i alla fall. Kanske inte blir som du har tänkt dig. Eller som jag har tänkt mig. Men då kan det få bli vad Jesus har tänkt för oss idag. Imorgon och framåt. Amen.